Sara Danius Sidenkatedral, svensk underrättelsetjänst gånger två, deckarklassiker från 1940-talet, Agatha Christie som den ena huvudpersonen i en roman samt en kanaltur som ger tipsaren lust att själv ge sig ut i båt. Det är ingredienserna i februari månads talbokstips som kommer från Karin Gustafsson och Stefan Sjölund på Stadsbiblioteket i Kristianstad. Stefan först.
Då börjar jag med att berätta om Lars Bildrängs redovisningsavdelning Marviken. Talbok med text 11 timmar och 24 minuter, inläsare är Anna Döbling. I den här boken möter vi Thor, gift, barnlös, men med hund. Han är officer inom en hemlig operativ avdelning inom den svenska underrättelsetjänsten. Med mycket kort varsel, ofta bara ett par timmar, kan han och hans kollegor få order om att befinna sig på en viss plats med vapen i hand och avstyra planerade terrordåd. Uppgifterna de behöver för att utföra uppdragen är kusligt exakta och kommer från en källa som är så hemlig att bara ett ytterst litet fåtal känner till den. Thors nyfikenhet på den här källan växer sig efterhand allt större. När han gör sina efterforskningar motarbetas han först. Han kallas till psykologsamtal och ifrågasätts både gällande mental och fysisk hälsa. Han får genomföra fysprov och klarar sig med ett nödrop. Men han ges inte och efterhand mynnar ut i att han får ett erbjudande om förflyttning till det hemligaste av det hemliga. Organisationen som heter Redovisningsavdelning Marviken. Berättelsen utspelar sig i Sverige i en nära framtid. Men under tiden man läser så dyker upp detaljer här där som skiljer sig från dagens Sverige. Och det får så småningom sin förklaring. Det här är en äventyrsberättelse som har inslag av både science fiction och historisk roman. Och jag fann den väldigt underhållande.
Ja, och sen fortsätter du med en historia som inte ligger framåt i tiden utan lite längre bakåt.
Lite bakåt och lite framåt. Och den är lite besläktad också. Den 13:e bomben av Mats Svensson. Ett talbok med text, 6 timmar och 43 minuter, inläsare är Kim Hermansson. Och den börjar år 1972. På Kallinge flygbas i Blekinge startar ett Viggenplan, målat helt i svart. Strax efter start uppstår problem och piloten blir tvungen att överge planet som störtar. Vi förflyttar sedan raskt till nutid. Polisen Alina Dragovic jobbar på kontraterroristenheten i Skåne. Det dyker upp underrättelseinformation om vad som skulle kunna vara en terroristcell. Alina och några kollegor ger sig iväg för att intervjua en person som bor ute på en hästgård. Det visar sig att personen de ska tala med är piloten som kraschade med Viggen 1972. Plötsligt utbryter en eldstrid på gården och en av Alinas kollegor mister livet. Samtidigt som Alina bearbetar fallet med dödsskjutningen och den här informationen om terror så nås en journalist av hemligstämplad information som berättar vad Viggenplanet egentligen var till för och vad det bar i sin last. Även det här är en fartfylld roman med vissa kontrafaktiska inslag som tangerar Lars Wildrängs historia. Den tar inte ut svängarna fullt lika mycket och är något mer realistisk, fast inte så mycket mer.
Och sen så har du bytt till en svensk författare som definitivt inte sysslar med någonting som tangerar terrordåd. Det är en riktig gammal goding.
Jo, det var det att jag fick för mig att jag skulle återknyta bekantskapen med Stig Tremper. Och de har ju läst tidigare för många år sedan naturligtvis. När jag tog upp dem igen så tyckte jag upplevelsen var riktigt trevlig när jag läste debuten. Så jag fortsatte med bok 2 och 3. Och det är de här tre som jag ska berätta om här. Och då är det Ingen kan hejda döden från 1943. Det är hans debut och utspelar sig till stor del i ett sommarstugområde ute på Värmdö. 6 timmar och 22 minuter inläser Bengt Liljeroth. Eva Lund, sångstuderande och sommarstugägare, löser mysteriet tillsammans med kommissarie Arthur Rind. Evas hushållerska hittas skrämd till döds på en skogsstig och ytterligare en person stryps med ett rep. Upplösningen visar sig ha kopplingar till vårt grannland Danmark. Trenters andra bok är Som man ropar från 1944. 8 timmar och 59 minuter inläsare Tore Bengtsson. Handlingen rör norsk motståndsrörelse och otäcka Gestapo-agenter. Journalisten Gerhard Andersson tvingas ta semester tidigare än beräknat. För konto och pengar som han har så vet han inte riktigt vad han ska ta sig till. Han får dock låna en väns sommarstuga som ligger nära norska gränsen. Under sin vistelse där råkar han ut för en märklig händelse. Han hittar en livlös man nära ett öde torp och medan han springer iväg för att hämta vatten försvinner kroppen. Och i det stället dyker en vacker kvinna upp som förnekar att det ska ha legat någon skadad man på marken. Gerard börjar tvivla på sig själv. Har han hallucinerat och drömt allting? Tillbaka i Stockholm dyker den livlösa mannen upp igen. Och den här gången är han verkligen död. Och Gerard blir misstänkt för mord. Han hinner jagas av både polis och tyska agenter och undkomma flera mordanslag innan äventyret är slut. I farlig fåfänga. 10 timmar 23 minuter inläser Göran Svensson. De är också utgiven år 1944. Då får vi för första gången träffa Stig Tenters kanske mest kända romanfigur, fotografen Harry Friberg. Friberg har arbetat hårt med att bygga upp sin fotateljé under flera år och ska nu ta sig några veckors semester. På en restaurang träffar han sin gamla skolkamrat Paul Groth som är konstnär och precis ska ha vernissage. Vernissagen blir en stor succé och Friberg bjuds in till fest uppe i konstnärens bostad på Fåfängan. En höjd med fantastisk utsikt mot inloppet i Stockholm. Den unge konstnären faller under kvällen ut för ett stup och slår ihjäl sig. Var det en olyckshändelse, självmord eller rent av mord?
Ja, jag är ju gammal stockholmare och Trenter-fan sedan tonåren och har läst om böckerna med god behållning själv. Men vad tycker du? Hur håller de här historierna och intrigerna från 40-talet fortfarande?
Alltså man får ju ta det som de är. De är ju liksom en, de, samhället var då, kvinnosyn och sånt där. Gammaldags känns det ibland, och vilket ju är naturligt, för det är ju inte modernt.
Men deckarintrigerna, de är ändå underhållande och intrikata, menar Stefan Sjölund. Och om nu Stig Trenters 1940-tal kunde bjuda på gammaldags kvinnosyn, så är Karin Gustafssons första boktips raka motsatsen.
Ja, jag har valt en bok av Sara Danius. Den heter Sidenkatedralen och andra texter. Det är en talbok med text 10 timmar 22 minuter, inläsare Elisabeth Thorborg. Sara Danius, författare, professor i litteraturvetenskap, ledamot av Svenska Akademin. Hon avled 2019 och denna bok gavs ut på stund 2020. Det är en samlingsvolym med tidigare publicerade artiklar och essäer i olika ämnen. Till exempel för då till nyöversatta klassiker som Flaubert's Madame Bovary och Mary McCarthy's Gruppen. Här finns texter om Nobelpristagare som Svetlana Alexievich och Bob Dylan. Sara Danius var mycket modintresserad och flera av texterna handlar om olika kläddesigners. Texten som fått ge namn åt boken Sidenkatedralen och texten Klädd för stol nummer 7 förenar Danius arbete inom Svenska Akademin med hennes modintresse. Hon beskriver hur hon kontaktar designern Per Engsheden för en beställning av klänningar till inträdesceremonin och till Nobelfesterna. Hon anknyter till Selma Lagerlöf, den första kvinnan i akademin vars stol hon är stolt över att få inta. Och i boken finns också Danius inträdestal om sin föregångare Knut Arnlund. Andra texter handlar om olika fotografer, ursprungligen till olika utställningar. Välkända fotografer som Irving Penn, men även om mer okända. Och boken avslutas med Danius sommarprogram i radions P1 från 2013 då hon valdes in i Svenska Akademin. Hennes vinterprogram från 2014 och slutligen hennes sommarprogram från 2018. Då akademin skakades av krisen med anledning av anklagelserna mot den så kallade kulturprofilen. Och då hon till slut tvingades bort.
Och sen fortsätter du med vad jag, när jag tog den här boken i hand för att läsa den, trodde var en fiktiv historia, men det är det inte.
Nej, det är ju en roman, men det bygger alltså på verklighetsbakgrund. Agneta Pleijels bok Dubbelporträtt, en roman om Agatha Christie och Oskar Kokorska. Talbok med text 4 timmar 22 minuter, inläsare Elisabeth Thorborg. En roman som bygger på verklighetsbakgrund, som sagt. Den skilda mötet mellan den engelska deckarförfattaren Agatha Christie och den österrikiska konstnären Oskar Kokoschka. Inför Christies 80-årsdag 1969 fick Kokoschka i uppdrag av Christies barnbarn att måla hennes porträtt. Båda var mycket tveksamma till detta till en början, men de accepterade motvilligt. Det skulle bli 6 sittningar innan porträttet var färdigt. Under dessa närmade sig varandra. Det blir samtal om skapandet process, om begär, om rädslor. Och vi får inblick i deras barndom och ungdom också. Han berättar om åren han hade ett förhållande med Alma Mahler och hur besatt han var av henne. Men hon lämnade honom för en annan och det tog lång tid för honom att komma över henne. Han lät till och med tillverka en docka i naturlig storlek så lik Alma som möjligt. Agatha Christie berättar om hur de blev deckarförfattare och om första äktenskapet som skulle bli olyckligt. Hon visste också vad det var att bli övergiven. Hennes make var otrogen och de skilde sig så småningom. Vi får en skildring av hennes försvinnande som inträffade 1926. Hon var borta under 11 dagar. Det här var en stor nyhet under den här tiden då. Hon återfanns på ett hotell där hon var inskriven under makens älskarinnas namn. Agatha Christie har aldrig berättat om försvinnandet. Hon har hävdat att hon var drabbad av minnesförlust. Några år senare gifte hon om sig med en arkeolog och det äktenskapet blev lyckligt.
Därifrån så ger du dig ut på en resa i kanalbåt.
Ja, någonting helt annat. En Jansson, sommaren på kanalen. Talbåt med text under produktion. Det här är en roman om 2 medelålders kvinnor och en kanalbåt i England. Eve, som precis har lämnat en framgångsrik yrkeskarriär, och Sally, som just har sagt till sin man att hon vill skiljas efter 25 år. De båda möts av en tillfällighet vid en kanal. Och precis när de passerar en båt som ligger för töjd så börjar en hund på båten att yla. I tron att det är en nödsituation slår de sönder en ruta och släpper ut hunden. I samma stund kommer ägaren till båten, en äldre kvinna som heter Anastasia. Och det visar sig att hunden inte alls var i nöd, men att däremot kvinnan är den. Hon är allvarligt sjuk och behöver läggas in på sjukhus för operation. Problemet är att hennes båt måste transporteras till en annan stad för underhåll. Och hon behöver någon som kan göra det åt henne. Detta kommer mycket lägligt för Eve och Sally. De känner inte varandra, men de befinner sig båda vid vägval i livet och vet inte vilken riktning de ska gå. De tar alltså på sig att transportera båten. De kan inget om båtar eller kanaler, men efter att ha fått lära sig det grundläggande av Anastasia så är de redo. Resten får de lära sig efterhand. I boken får vi följa den på en 3 månader lång kanalresa med många utmaningar och många möten med människor längs vägen. Det är dramatiskt ibland, båtar i trånga passager, tunnelkörningar och slussningar. Och det blir en inre resa för Eve och Sally och de kommer varandra nära. Och det här med en kanalbåt, alltså just det här med slussningar och allt sånt. Det är ju någonting som jag tänker att det skulle vara roligt att göra. Men det är ju inte lätt, det förstår man ju. Och som de skriver, just att styra också. Att det här att man svänger där och så tippar bakänden ut åt andra håll. Liksom. Så att, men det verkar kul.
Det avslutade Karin Gustafsson på Kristianstad stadsbibliotek. Och böckerna som hon och Stefan Sjölund läst var följande. Sidenkatedralen och andra texter av Sara Danius. Den finns även i punktskrift. Dubbelporträtt av Agneta Pleijel, även den också i punktskrift. Sommaren på kanalen av Ann Jansson. Och den beräknas vara klar 20 mars. Redovisningsavdelning Marviken av Lars Wildereng finns också i punktskrift. Den 13:e bomben av Mats Svensson. Samt Ingen kan hejda döden, Som man ropar och Farlig fåfänga, alla av Stig Tränter. De senaste 2 finns i punktskrift också. Reporter var Dodo Parikas.